Välkomna att lyssna på Slaget, dagens debatt med mig, Bettina Sågbom. Två gäster har jag idag med mig. Här i studion i Helsingfors sitter Pontus Melander. Välkommen.
Tack.
Pontus Melander är avdelningsläkare på kvinnokliniken och har skött massvis med förlossningar under sin tid som läkare. Och med mig i Vasa-studion har jag Camilla Snickar som är barnmorska och också har skött en massa förlossningar. Välkommen Camilla.
Tack.
Vi ska alltså prata om att föda barn. Nämligen antalet hemförlossningar det ökar i Finland. Men ännu så är vi nog inte ens i närheten av siffror som presenteras till exempel i Danmark. Där jag vet att bland annat där så har du Camilla Snickars också arbetat. Ja. Samtidigt så varnar ju många forskare och proffs inom vården ska jag säga för riskerna med att föda barn hemma. Och det jag vill komma till någon sorts debatt här idag om att varför väljer då ändå en del att göra det här, att föda hemma? Och varför stöder inte den finländska hälsovårdsmodellen hemförlossningar? Det ska vi bita i här idag tillsammans. Först vill jag, när jag nämnde nu att ni har båda kött mängder av förlossningar, har ni någon räkna? Om jag börjar med Pontus Melander, har du någon aning om hur mycket du har?
Nej, det har jag nog aldrig gjort. Men jag har jourat sen slutet på 80-talet. Nu verkligen de sista åren har jourat jag inte mera. Så vad blir det? Jag har jourat på 5 årtionden, så nu blir det en hel del.
Det blir mycket.
Ja.
Camilla Snickars, har du någon siffra?
Nej, ingen aning faktiskt.
Ingen aning, men mycket?
Ja, alltså man tänker att man har varit med när barnet kommit ut. Jag vet inte om jag är uppe på 1000, det tror jag inte. Flera hundra, men man har ju också varit med många förlossningar. Så det utöver det sitt många fall. Men jag tror jag har betydligt färre än Molander. Men desto flera hemförlossningar än Molander.
Det har du sett. Mycket möjligt, ja. Har du räknat det då? Hur mycket kan du alltså uppskatta? Hur mycket hemförlossningar du har köpt?
Hemförlossningar och klinikförlossningar som jag har i Danmark så är jag nog över 100. Någonting där omkring, men inte räknat specifikt.
Det där, orsaken till att det här är en så het fråga just nu är att TV-programmet, Yle TV-programmet MOT, så gav ut en ett avsnitt som handlar om det här, och där berättar de att det nu har skett några dödsfall. Alltså, vi får inte exakt siffror hur många, men att det skulle ha skett dödsfall i samband med hemförlossningar. Och att det har då gått så långt att det undersöks de här fallen nu. Och några barnmorskor ska också ha fått skriftlig varning om det här. Det är ganska diffust det här, siffror och exakt vad det är som har hänt. Men det är orsaken till att det här nu är på tapeten och att alla pratar om det här just nu. Om jag frågar dig Camilla Snickars, vad tänker du om det här? Jag vet att du såg säkert på det här programmet.
Och jag har sett programmet, ja.
Vad tänker du om de här uppgifterna?
No, jag tänker inte så mycket för jag vet inte vad det gäller. Så jag har ingen åsikt på det. Alltså jag kan gissa bara. Så jag tänker att jag väntar med att uttala mig om det tills det framkommer mera uppgifter. Att vad har hänt? Är det alls födoplats som är involverad i förhållande till vad som har hänt? Är det någon som har begått något fel eller inte? Som sådant. Det vet vi ju inte.
Ja. Så. Detta undersöks alltså då av Valvira, och det här ska ha hänt i Nyland faktiskt. Och nu talar jag med dig från Vasa, men att åtminstone nämns Nyland i programmet och artiklarna. Vad säger du Pontus Molander om själva liksom de här uppgifterna om att det skulle nu ha skett dödsfall?
No, det är klart att det är oroväckande. Man tänker att kolla igenom de här siffrorna, 147 hemförlösningar, var det nu i fjol 2024, Camilla kan korrigera mig, men om det är ett antal döda barn så då är det ju klart oroväckande, så som Camilla sa, man måste undersöka vad det beror på, men nu är det ju klart oroväckande, det är så pass få ändå, 150 stycken.
Alltså så få allt som allt förlossningar?
Ja, få med tanke på att det har varit dödsfall, man tänker, alltså procenten blir ju genast hög om du har 2 dödsfall per 150 förlösare.
No, vad är siffran överlag då? I samband med förlossningar i Finland?
Bra fråga. Superlåg. En av de lägsta, men det i promille räknas det. Men nu kan jag inte exakt säga tyvärr. Men en av de lägsta är det ju. Så det är internationell jämförelse också, den låg. Ja.
No, det här har nu fått en del experter och proffs inom vården att varna för de här riskerna med att föda barn hemma. Vilka är riskerna som finns i samband med en hemförlossning om du jämför med att om du gör det på sjukhus? Pontus Molander först.
No, det där, riskerna kan vara jätteolika beroende på förlösaren. Det finns riskförlösare och där spelar ganska många faktorer in.
Vem är vi riskförlösare? No,
vi vet till exempel att en ökad vikt, en riktigt stor vikt för förlösaren. Ska förlösaren så då är hon redan en riskpatient. Och sen såklart fostret måste undersökas noga. Att fostret har någon sjukdom eller något som kan påverka. Och sen finns det sjuktillstånd under graviditeten som till exempel graviditetsförgiftning eller mammans sjukdomar. Hon kan i sig vara en stor risk på grund av normalt är en kvinna frisk, men det finns ju sådana med sjuka lungor, hjärta och så vidare. Och de kan vara mycket stora risk i en riskgrupp. Till exempel diabetes, mammor, insulindiabetes. Så det är också en riskfaktor.
Vad säger du, Camilla Snickar, hur bedömer du liksom vem som är risk? Vem som tar en stor risk med att inte gå till sjukhus och föda? Vem skulle det vara?
Jag vet inte om jag tänker att jag behöver svara på det sättet. Men i förhållande till risk när man föder hemma så finns det gott om studier, Cochrane-reviewer, metaanalyser att det är ett säkert och tryggt alternativ specifikt för en frisk omföderska. Så när vi pratar om risker för friska omföderskor så är det faktiskt så att det är säkrare för dem att föda hemma förutsatt att vissa faktorer uppfylls så som att det inte är för långt till sjukhus, att hon följs av samma barnmorska som hon har en känd relation med och att det finns ett bra etablerat samarbete med tillhörande sjukhus som sådant. Så att riskbedömningen gör jag alltid också när jag jobbar på klinik och sjukhus. Och riskerna ser olika ut för alla kvinnor, så att säga. Jag har haft kvinnor som har fött hemma som har haft vissa riskfaktorer. Och det är en diskussion vi alltid har, jag och kvinnan. Det är någonting jag ännu är trygg med att sköta och förstår hon innebörden. Det finns det också absoluta som riskfaktorer som jag aldrig skulle sköta i ett hem. Jag har också jobbat på stora enheter så jag har bra kunskap om när vissa faktorer är direkt dumt.
Vilka kan du ge några exempel?
Ja, men det är just sådana havandeskapsförgiftningar, allvarlig graviditetsdiabetes, alltså när det finns faktorer vid fostret, alltså barnet är inte friskt, mamma är inte frisk. Tidigare kejsarsnitt, säteslägen, tvillingar, alltså vi kan ju räkna upp alla sådana. Där vet vi ju liksom statistiskt att den här gruppen har en större sannolikhet för att råka ut för komplikationer.
Men när du sa här tidigare så sa du att det finns studier som visar på att det är säkrare till och med att föda hemma än på sjukhus.
Ja, men det gör det. Och det roliga är ju att det nämns proffs här. Men Molander är ju proffs på sitt område, men han är bestämt inte proffs på hemförlossning. Och här vet ju jag som är liksom kunnig i ämnet hur många studier det finns. Och ett problem som jag hittar liksom i finska läkarkåren är ju att de vet så lite att de inte ens vet hur lite de vet. Att det faktiskt finns liksom ordentligt med forskningar och där man också har tittat på vilka faktorer som påverkar och vad händer med gruppen som faktiskt råkar ut för komplikationer och just riskmammor som föder hemma etc. etc. Att det finns olika modeller som sådant.
Men du får gärna berätta om det här. När du säger att det finns forskning så det där, nu i samband med att det nu skrivs och berättas mycket om det här så har jag ändå inte sett jag har inte själv sett till exempel snubbla över en sån forskning där jag skulle se de här siffrorna.
Nej, men Bettina, du kanske måste gå in på forskningssidan.
Jag förstår, men jag menar det skulle ju vara ert intresse att dela den här forskningen.
Ja, men forskning är ju ett ganska stort område och jag tänker att de flesta av oss som jobbar med hemförlossning kanske inte på det sättet är insatta att det visar oss liksom som gräver ner oss i forskningar, och det finns ju ett hav av olika som visar hit och dit. Men alltså här finns ju metaanalyser till exempel, alltså man vet vad det betyder forskningsmässigt, eller en Cochrane Review, alltså vet man vad Cochrane-institutet är. Alltså där finns det ju som... Så ämnet är bra undersökt, men förstås det ser, förlossningsvården ser olika ut i olika länder, så siffror är liksom också betydande av hur systemet ser ut i olika länder.
Givetvis, men det där, från vilka länder har de här undersökningarna gjort som du hänvisar till?
Australien, Nya Zeeland, ja. USA, Kanada, Holland, Sverige, Danmark, alltså you name it, det finns jättemånga.
Ja. Och när, och ännu en sak för dig, jag ger ordet till Pontus Molander. När du säger att det är säkrare ofta hemma, är det då för mamman alltså, eller för barnet?
Alltså när vi pratar statistiskt så finns det ju vissa som riskerar med att föda hemma. Men riskerna ser annorlunda ut för den friska kvinnan med att föda hemma jämfört med att de åker till sjukhus och föder. Och där finns det risk för iatrogena skador, det vill säga att det finns rutiner och arbetssätt. Som görs på henne som leder till att hon råkar ut för en komplikation. Det vill säga, tittar man på utfallet hos friska kvinnor, jämför gruppen som föder hemma och de som föder på sjukhus, så ser man att de föder bättre hemma. Och det finns inget mera antal dödsfall, varken för mamman eller barnet.
Varför skador pratar du om? För att nu använder du ett ord som
tittar man på friska liksom grupper, frisk kvinna, frisk barn som föder i en planerad hemförlossning med liksom tränad barnmorska, så är ju sannolikheterna att en katastrof händer väldigt ovanligt. Det vill säga man måste ha väldigt många kvinnor för att ens hitta till exempel att en kvinna dör. Så att vi pratar ju om en grupp där det förekommer komplikationer, men de är sällan så pass allvarliga att det leder till större skador. Det vill säga att man då liksom överflyttas eller behandlingen fortsätter på sjukhus. Mm. Så att säga.
Nu får ni experter ta sinsemellan. Vill du kommentera nu Pontus Molander här på det som Camilla snickar?
Ja, gärna. På det sättet. Jag tyckte du verkligen sa att det var säkrare att föda hemma. Då tog du upp för mamma närmast. Det låter lite märkligt, för att hemma på sjukhuset en okomplicerad förlossning sköta barnmorskan på sjukhuset och också hemma. Så det borde ju, det är ju en samma yrkeskår och yrkesgrupp, så de har samma kriterier att sköta. Nästa fråga, när du tog upp de här Cochrane-studierna, allt är klart att vi ofta förlitar oss på studier, och det måste man göra också, stora studier. Men jag skulle säga i det här fallet, det är inte så enkelt säkert att påvisa heller att det uppstår problem. För det är ofta det här endpointen, det kan vara ganska liten, att det går fatalt. Men jag skulle säga att det viktiga för oss, när vi talar om hemförlossningar, att kolla det här finska systemet, hur har det gått här? Och nu har vi förstått att det har varit lite problem, så det är såklart vår närmaste referens, och då måste vi främst förhålla oss till de problem som kanske har uppstått här i Finland. Det är ju det viktiga. Sen vad som händer i Australien är säkert också viktigt att kolla, för du får en referensram, men det viktigaste är absolut det som är här i vårt eget land, hur det går till. Och sen en annan sak, när vi talar om riskförlösare, så är det ju på det sättet säkert som du också, Camilla, tänker att vi sållar bort riskförlösare och försöker ha dem som är just omföderskor, friska omföderskor hemma, som har fött normalt tidigare. Men vi vet att en normal förlossning kan mitt i allt bli en riskförlossning på jättekort tid. Det kan uppstå asfyxi för barnet.
Vad är det? Det är alltså svåra ord.
Ja, det var det. Ja. Syrebrist.
Okay.
Och då har du en uppföljning på sjukhuset har du en uppföljning av barnets fostrets hjärtljudskurva. Så du ser de här förändringarna. Och de kommer snabbt, och de kan också komma i en förlossning som anses helt riskfri.
Camilla Snickars, vad har du att tillgå när du hjälper någon hemma att föda?
Ja, alltså jag följer med hjärtljud precis på samma sätt som jag gör när jag sköter en normal förlossning på sjukhus i Danmark. Alltså kontinuerligt med doppler. Så det gör jag. Jag känner kvinnan innan. Jag vet hur hon har mått under graviditeten. Jag vet vilka kontroller hon har gått till. Jag vet hennes relation till barnet. Jag följer med barnet också. Barnets rörelser, fostervatten. Alltså det ska alltså vara en spontan förlossning som går igång av sig själv till tiden. Och en frisk mamma och frisk barn klarar en normal förlossning. Det är i alla fall en sanning. Där uppstår inte en plötslig asfyxi, utan det måste alltså finnas en förklaring på detta. Alltså att det är någonting händer som avviker. Och det, sanningen är ju också att det kan ske plötsliga situationer. Men de kan också ske på sjukhus. Och vi ska inte låtsas som att vi räddar allting på sjukhus. Det gör vi heller inte. Jag vet inte, jag har svårt att diskutera med Molander, för jag känner ju att hans kunskapsgrad i själva ämnet hemförlossning är bristfällig, och det behöver han inte som ta personligt, för jag vet ju att det hör heller inte till hans roll att fördjupa sig i ämnet som sådant. Men förståelsen för liksom orsak, verkan och en följetong av varför vissa saker leder upp till en risksituation, den förståelsen, den upplever jag att den saknas på sjukhus. Att man inte riktigt, man är lite som the fish can't see the water syndrome. Man har inte liksom full förståelse för att de saker och interventioner som man gör i början av förlossning leder upp till vissa risksituationer. Mm. Och när man är vid hemförlossning så där minimerar man ju riskerna. Det är ju så man tänker.
Pontus Molander får gärna svara här emellan så.
Ja, ganska intressanta kommentarer av det, visar vi yrkeskunskap och annat. Jag lämnar det okommenterat.
Men, nej, alltså jag tänker så att en förlossning är en förlossning.
Ja.
Alltså ändå så att...
Men jag hade en tilläggskommentar på det sättet när du tog upp det här med förlossning, att du följer med hjärtljuden och så vidare. Och sen tyckte du gav en kommentar att i en normal förlossning så uppstår det inte problem med barnets hjärtljud. Det kan alltid uppstå i vilken förlossning som helst. Tyvärr är det på det sättet, det vet vi ju. Och det är ju därför så följer vi med kontinuerligt de här hjärtljuden på sjukhus. Det är ovanligt, men det kan ske, det vet vi.
Så det, men sa du, Camilla, att du gör det vid en hemförlossning också?
Nej, det jag sa var att det uppstår inte en asfyxi plötsligt. Det var det jag sa.
Alltså syrebrist uppstår
ja,
inte plötsligt.
Utan att barn signalerar ju med hjärtljuden innan. Och då finns det ju liksom en arbetstid där. Som vi använder också som barnmorskor. Och där vet man ju typ i öppningsskedet att de flesta som syres... Alltså, den allvarligaste syrebristen uppstår oftast vid krystskedet till exempel. Mm. Så att de flesta barn, i princip alla, börjar ju signalera att här är någonting som inte stämmer. Jag börjar reagera med hjärtljuden. Och det är ju sådana saker som vi reagerar på som jobbar vid hemförlossning och överflyttar när det ändå finns tid. Och på precis samma sätt jobbar jag i ett sjukhus. Att här, nu är det någonting med hjärtljuden. Nu tillkallar jag hjälp och så observerar.
Det jag skulle vilja, ja, det tror jag att Pontus Molander också är intresserad. Vad händer då?
Alltså då sker det ju som en överflyttning.
Alltså ni flyttar patienten till sjukhus eller föderskan?
Ja. Att är det någonting med hjärtljuden som sådan, att det sker en förändring eller att vi som mäter någonting som räknas som avvikande.
Okej, då frågar jag Pontus, vad gör man på sjukhus?
Det beror på hur, alltså det finns olika, massor med olika former av hjärtljudsförändringar, men det där... Tycker jag inte riktigt heller, Camilla, stämmer så att en normal kurva kan inte mitt i allt förändras drastiskt. Det kan den göra mitt i allt så det där sänks hjärtljuderna till en oacceptabel nivå på 50-60 och hålls där. Och då följer man ju med en tid, ett antal minuter. Men om det inte sker en förbättring och du kan inte föda barnet ännu nedre vägen med en sjukkopp eller forcera den, så då gör man ett akut kejsarsnitt, ett nödkejsarsnitt så snabbt som möjligt. Och det är ju inte helt superomaligt att vi gör det. Nu vet jag inte antalet nödkejsarsnitt, men det är relativt många. Och ofta har det just att göra med hjärtljudskurvan, att det kör en så drastisk förändring att hjärtljudskurvorna sjunker till en oacceptabel nivå. Efter en viss uppföljning så har de inte stigit upp till normalare nivå. Då går man till ett nödkejsarsnitt.
Mm. Och hemma kan man, alltså ett kejsarsnitt kan man ju inte börja göra hemma hos någon, eller hur, Camilla, snickar. Så att det går ju inte, utan... Då gäller det att föra patienten till sjukhus. Eller?
Ja.
Det där, Jag talar med många människor före det här programmet, ringde runt också sådana som har förlöst hemma. Jag vet att du har ett barn, Camilla, men du har fött på sjukhus. Det talade vi om igår, och jag har två, och jag har fött dem båda på BB också. Och utan några komplikationer. Men det som de här säger som väljer den här hemförlossningen är den här kontakten med samma barnmorska. Det nämnde nu flera stycken som jag talar med. Att det är det de saknar, att de är lite oroliga för det, att de kommer in i ett sjukhus. De träffar en massa människor som de aldrig har träffat förut. Och det har mycket att göra också med de här stora, att enheten har blivit större. Vad säger du om det, Pontus Molander, som en trygghetsaspekt?
Det kan jag förstå, den här känslan av att du kommer till att nu har vi centraliserat massor. Och det kanske det hör ihop det här höjda antalet av hemförlossningar också till den trenden att vi stänger mindre sjukhus och skapar jättestora enheter. De känner sig inte personligt bemötta, det har vi ju exempel på. Och jag tror att det har, det vet Camilla säkert bättre, men jag tror att det har en viss orsak, det här bemötta. Det är ju superviktigt. Vi vet, speciellt gravida mammor som kommer från förlossningen, en känslig situation. Det är ju inte som att gå till en butik, utan det sker ett antal gånger i ditt liv, och det känsligt, och det här bemötande är hela jätteviktigt på det sättet. Att det förstår jag.
Ja. En mamma som jag talade med sa att hon kommer ihåg av alla, hon hade många barn, av alla sina förlossningar, allt som har sagts åt henne under. Och hon kommer också ihåg när någon inte alls har förstått och har varit ställt sig. Alltså det här handlade om sjukhusförlossningar. Hon hade fött flera barn på sjukhus och sen ett par stycken hemma. Och det där, hon sa att det räcker, och hon sa att hon vet att hon är säkert extra känslig, men att hon är nu sån att hon sa att hon kommer ihåg det år efteråt om man har sagt på något sätt burdust eller fult åt henne under. Och hon sa att det är säkert inte menat så, men hon tolkar det så i den där känsliga situationen. Det här låter som man borde vara psykolog också för att hjälpa till. Men jag kanske borde fråga dig nu, Camilla Snickars, om det, är det här någonting du hör av det här mammorna, att det här liksom är en orsak?
Jo, alltså en grupp som föder hemma är ju bestämt de som har en dålig erfarenhet sedan tidigare. De är ju den största gruppen, skulle jag säga. Och det är ju beklagligt, för det är ju inte representativt för vad som sker på sjukhusen. Där finns gott om bra förlossningar och bra upplevelser. Men när det är dåliga upplevelser på sjukhus och sker saker, så då föder det ju en grupp som är missnöjd, som önskar någonting annat.
Vad säger du om det, Pontus Molander?
På det sättet kan man säga det finns mjuka och hårda värden. Alltså de hårda värdena kanske inom förlossningen, det är att man gör snabba akuta beslut med tanke på fostrets och barnets bästa. Just det här när vi talar om nödkejsarsnitt, så det kan du inte göra hemma. Det är liksom en hård medicin, det gör du med tanke på att rädda barnet. Men det går ju inte att göra, om det sker en sån här drastisk förändring i hjärtljuden, så då har du inte tid att flytta över patienten till sjukhuset hemifrån mera. Det kan ju hända att de korrigeras, men det kan också hända att den tiden är så lång att det sker skador för barnet, att det kan gå dåligt. Så det är liksom hårda värden. Så finns det de mjuka värdena. Såklart de är viktiga vare sig du föder hemma eller på sjukhus. Och det har man säkert satsat på mer och mer. Men som jag sa tidigare, jag kan förstå att mammorna upplever det när det slås ihop och mindre enheter försvinner och så vidare. Så det är en ganska naturlig följd av det, att den här tanken kommer.
Jag nämnde att jag har gjort många samtal före den här sändningen. Jag nämner det igen för en kvinna som jag talar med som inte alls tyckte om tanken på hemförlossningar. Hon var att, måste allt nu vara så jävla mysigt hela tiden? Är det inte huvudsaken att allt liksom, att det är så liten risk som möjligt för barn? Att måste man tänka på sig själv? Kan man inte nu tänka på det där barnet? Vad säger du, Camilla Snickars, som en sån kommentar?
Ja, men det har hon ju lov att tycka. Men det är ju inte hennes tyckande som ska avgöra hur vården ser ut. Alltså, vi har ju som enskilda medborgare en rättighet över vår egen kropp. Och den finns alltså i finsk lag. Och sen kan vi diskutera att ska samhället medverka till att på något sätt att infria vissa medborgares önskan om att föda på ett annat sätt än på risksjukhus. Betalning och så vidare. Och vilka system ska vi ha runt omkring det?
Nu får du förklara, vad menar du med risksjukhus?
Alltså där att man har högriskenheter. I Finland har man ju inga liksom förlossningskliniker eller barnmorskeledda avdelningar. Alltså att allt föregår liksom på sjukhus som är beredda att hantera allt. Och det är ju bra, men då får man också att det smittar av på just den här friska gruppen. Att det liksom blir mer liksom interventioner och skador på den gruppen.
Mm. Förstår du Pontus Månde vad Camilla nu menar? Jag får ställa frågan för Pontus ser konfunderad ut.
Jag försöker sätta mig in i det här med det här mjuka värden. Men nu är ju en pointen ändå det att vi strävar till att vi får en frisk moder och barn som kommer ut från sjukhus. Det är liksom det viktigaste. Och sen såklart är det superviktigt att också själva den här upplevelsen har varit bra. Såklart måste man ju satsa på det. Det är verkligt, verkligt väsentligt på det sättet. Men nu har vi ju, du talar om barnmorskeledda. Nu har vi till exempel nu på kvinnokliniken en ny avdelning som öppnades som är just ansedd för lågriskmammor. Men då är såklart det är ändå på sjukhus. Men då hade liksom skapats en enhet där man tänker sig att det är sällan som man måste ingripa mer utan det är barnmorskan som sköter det. Så på det sättet försöker man nog skapa också på sjukhuset sådana här omgivningar. Lite ta hänsyn till de här mjukare värden och tänka lite dela upp de här mammorna på det sättet en lite riskprofil.
Camilla Snickars, alltså, man kan ju fråga just det här mjuka världen och hårda världen. Och då ska jag tänka mig att nu handlar det om att ska man föra de där vissa värdena hem till folk alltså så att det gör det tryggare för dem. För det är ju inte heller bra. Det har Yle också skrivit om. Jag hittar ganska hårresande artiklar här från några år sedan om så kallade vilda förlossningar. Folk som varken går på rådgivning en enda gång för att kolla. Och sen väljer de att föda hemma med hjälp av sin man i någon bassäng och sen så föder man och sen så går man inte ens på efterkontroll heller. Och det, där, det vet jag ju, jag vill nu dra tydligt markera att det är ju inte det som du eller förespråkar.
Nej, och men, jag tycker också den trenden är bekymrande. Men det blir
den
också,
det
blir ett resultat av just den här marginaliseringen som sker av oss hemförlossningsbarnmorskor och samarbetet med sjukhusen diverse skapar också en tredje grupp som varken vill ha barnmorska eller sjukhus involverad. Och det kan man ha åsikter om, men jag tror att vi måste erkänna att här finns det medborgare i Finland som önskar någonting annat och så tror jag att vi får acceptera det och sjukhusen också och försöka göra det bästa utav detta. Och hur kan vi liksom via sjukhusen göra en bättre förutsättning för att de här förlossningarna som pågår i hemmen fungerar på ett bra sätt. Och där är samarbetet mellan sjukhusen och hemförlossningsbarnmorskorna en viktig sak. Och det tycker jag sjukhusen ska ta till sig. För att en barnmorska som är rädd för att hon blir bemött när hon kommer in med en födande kvinna, hon är mindre benägen att ta kontakt till exempel. Hon kanske inte agerar i tid därför att hon är liksom utsatt när hon kommer dit. Så att ha liksom ett fint och trevligt liksom samarbete, det betyder inte att sjukhuset ska säga att det här rekommenderar vi. Men det betyder att de liksom accepterar att så här är det. Det ökar ju liksom också säkerhetsnätet runt omkring hemförlossning. Och sjukhuset är en del av ett säkerhetsnät när man föder hemma. Jag sköter inte hemförlossningar utan att ha nära till ett sjukhus.
Aha, okej, okay, just det. No, då blev det också klart. Det hade jag just tänkt fråga dig. Men Pontus Molander, du ville kommentera?
Ja, såklart. Ja. Det kommer säkert vara på det sättet att det finns alltid hemförlossningar. För det är sådana som kommer att också i framtiden föda hemma. Och vilken den nivån kommer att vara i vårt land vet vi inte. Vi är ganska, tror jag nog för lösarna, tycker jag, turvis nog inriktade på att föda på sjukhus, den stora gruppen. Men det är klart att där, för att minska, när vi vet att det kommer ändå att finnas de som föder hemma, så det är såklart viktigt att den här riskpotentialen sållas så bra som möjligt bort därifrån. Så att de är verkligen så kallade lågrisk mammor. Nu läste jag i den här Yle-artikeln här neonatala överläkaren, alltså barnöverläkaren på barnintensiven Rautava sa att det har också skett i Finland att riskföderskor har fött hemma och det är absolut inte bra. Då tar man en tilläggsrisk ännu till det här. Så att på det sättet är det superviktigt att man gör det. Men på samma gång så jag vet inte, det var kanske underförstått för dig, men det där, ja, det är nog min personliga åsikt, men jag tycker att de hemförlösarna inte borde föda med offentliga medel, för då betyder det att vi godkänner den här formen.
Men det gör det ju inte. Det gör det ju inte.
Nej,
heller
det gör
i Finland.
Det, inte. Det var nog alltså bara det, min kommentar.
Ja, det måste jag kanske understryka här att det är inte. Nej, i Finland så absolut. Kostar det mellan, det blir ofta kostat mellan 3 och 4 000 euro i de siffror som nu jag har fått tag på här, att välja den här variationen, att man då föder hemma, medan i en del andra länder så är det så att det jämställs, alltså det är inte någon skillnad att den där förlossningen är så att säga gratis oberoende av föder du hemma eller inte.
Till exempel Danmark där jag jobbat, där är det lagstadgat att en kvinna har rätt att föda hemma och sjukhuset har plikt att sörja för hennes hemförlossning. Så jag har alltså skött hemförlossning i Danmark som anställd för sjukhus.
Och nu hörde du ju Pontus Molander sa att han inte förespråkar en sån modell i Finland.
Ja, det hörde jag. Ja, men det är ju inte hans beslut att ta eller våran uppgift att tycka om. Det är ju som en statlig fråga där, hur vården fördelas och ska det finnas privata aktörer eller inte. Och, ja.
Det har du helt rätt i, men på samma gång så det är ju ett sjukhus, det kan ju inte ta ansvar för en förlossning, utan det är då är det den som sköter det, den förlossningen sen hemma. Kanske det är ju, ja, det är en svår fråga det där, att det är sen om någonting går på tok där hemma som man anser att man skulle kunna kanske förhindra, så är det sen mammans ansvar och så vidare.
No, alltså, om vi nu återkopplar till de aktuella nyheterna om det här, så som sagt så det är ganska höllt i dunkel. Det håller jag helt med Camilla Snickars om att vad det egentligen har hänt. Men det att Valvira är inne och ger skriftlig varning åt vissa barnmorskor, så tyder ju på att någonting finns där ju ändå att ta reda på att vad det egentligen som har hänt. Det som jag fäste mig vid i samband med allt det här som skrivits om det här är en läkares uttalande. Jag tror det var kanske samma läkare som du nämnde just, alltså han som förestår intensivavdelningen för nyfödda. Så hade sagt att man ska komma ihåg en, liksom det som hans tankevärld snurrar kring. Och nu ska jag se hur ni båda reagerar på det här uttalandet. Han sa att ett barn har medborgerliga fulla rättigheter från det ögonblick det föds. Och då menar han att det är det som är grunden för allting, att den här medborgerliga rättigheten till vård också fullständigt så bra som möjligt ända från det ögonblick det kommer då ut. Vad tänker du om den här kommentaren? Vad säger du Camilla Snickars?
Ja, men alltså det finns ju absolut en fråga i det här att skyldighet, ansvar kontra rättigheter etc. Och ja, rättigheter som patient och som medborgare i Finland. Och då är det så att i Finland så har man som kvinna full rätt att bestämma över sin egen kropp.
Ja, men oavsett, nu talar vi om barnets rätt.
Tills att barnet är ute, det stämmer. I USA är det annorlunda. Där kan du tvångsinläggas på barnet. Barnet har alltså en lagstadgad rättighet innan det är fött.
Ja, alltså,
jag vet inte om jag har en åsikt som det. Alltså, jag är mer i förhållande till att i Finland så är de rättigheter som hör till en demokrati, så att säga.
Ja, det är en ganska intressant ställningstagande. Jag tycker nog också att det barnet som håller på att födas och har all rätt till den goda vård som vi kan ge, den bästa tänkbara för fostret. Då tycker jag nog att då kan man inte förespråka på det sättet en hemförlossning. Fast vi vet att riskerna är små där, men det kan gå på tok. Nu kan det hända på sjukhus också, tokigheter. Det är klart, ingenting är riskfritt i livet. Men ändå så det där riskerna för vissa komplikationer är absolut mindre. Och då tänker jag just närmast på fostret i akuta situationer. Då kan vi rädda barn när vi ingriper snabbt. Men med tanke på mamma så det är ju närmast att fråga massiva blödningar i samband med förlossningen, om det blir riktigt akut. Så då kan man kanske tänka sig att den här mamman hinner överflyttas till ett sjukhus, för man kan ju inte ge just knappast blod hemma, blodtransfusioner.
Har du Camilla Snickars varit med om något sånt här?
Vid klinik och hemförlossning? Ja, inte många gånger. Jag har bara haft 2 blödningar som sådant. Alltså okomplicerade blödningar, men som jag har valt att överflytta som sådant. Ja. Det finns undersökningar som har tittat på gruppen kvinnor som blöder i förbindelse med en förlossning. Mm. De överlever lika bra. De har procentuellt en något större behov för att få blodtransfusion efter. Men att det är inte för att man dör av blödning, för att man... poängen är att man, risken att man blöder är betydligt lägre hos gruppen som föder hemma jämfört med de friska kvinnor som föder på sjukhus.
Det är ju alltid statistiken, men sen för den som det verkligen råkar ut för det, att det går tokigt för barnet, så det hjälper inte Cochrane-studier. Det sker så att för den enskilda individen är det ju fatalt då i en sån situation.
Jag skulle vilja ha, för att vår tid börjar så småningom rinna ut, jag skulle vilja en sak ännu ställa snabbt en sån fråga. Att det där, nu har Barnmorskeförbundet har sagt att eftersom det ändå är som sagt många som väljer att föda hemma. Oberoende av vad Pontus Molander tänker eller andra... Som fattar beslut inom hälsovården, så skulle det behövas någon sorts mera guidelines och riktlinjer för hur det har gått till, och att de är bristfälliga idag.
Eller ville du svara först, Camilla? Nej,
ja, jag tycker det. Jag skulle gärna ha någon form av gemensam liksom guidelines, rekommendationer. Men jag skulle önska att de får göras av barnmorskor och vi som har kunskap att jobba med hemförlossning. Gärna i samråd med läkare. Men att, och inte nödvändigtvis regler och bestämmelser, men gärna någon slags liksom
riktlinjer. Förhållning.
Riktlinjer, ja, det skulle jag få en trygghet i att så här förväntas jag att jobba. Förstås, men det är ju också, det här är ju fri rättighet som kvinna. En kvinna har ju fortfarande rätt att säga nej till saker, och det gäller också när hon är hemmet och det gäller när hon är på sjukhus som så. Men jag har ju som hembarnmorska ett sätt att arbeta utifrån och har en möjlighet att säga nej till vissa saker på ett annat sätt när det finns lite tydligare riktlinjer.
Ja, nu är ju säkert barnmorskorna med, men nu är såklart alla som är med och köter förlossningar måste vara ute och utpeka de här riktlinjerna. Också läkare, säkert barnläkare, obstetriker, alltså förlossningsläkare och barnmorskor. Alla gör det ihop, inte det bara barnmorskorna, för att få det så bra som möjligt. Och säkert när vi vet att det kommer att finnas hemförlossningar, så för att sålla bort riskgrupper, så är det säkert viktigt att de sållas på ett effektivt sätt, att det finns riktlinjer. Men å andra sidan, vi har ju redan ett system, vi har rådgivningssystemet där alla går, och där sållar vi riskgrupper, och alla riskgrupperna skickas till mödrapoliklinikerna. Så att på det sättet fungerar det ju. Vi vet ju att alla till exempel ungefär 20% går igenom ett kejsarsnitt, nu det har stigit den där procenten, så alla de kommer till exempel till mödrapolin, så går man igenom att ha en förutsättning mamman att föda normalt ännu. Det är ett exempel på det. Så vi har ju nog ett system på det redan. Mm.
Ja, du nämnde att alla går till rådgivning. Jag understryker en gång till att det faktiskt lär ska finnas sådana som skippar det också nu för tiden. Och den trenden är också växande, vilket kanske låter oroande att man inte liksom alls vill ha någonting med hälsovårdssystemet så att säga att göra. Jag tackar er båda för den här diskussionen. Jag är helt säker på att sen när vi hör mer om vad Valvira kommer fram till, så finns det orsak att kanske ta upp den här diskussionen på nytt. Säkert också beträffande de här riktlinjerna som ni båda ändå är ense om att kanske skulle behövas. Camilla Snickars, barnmorska, Pontus Molander, läkare. Tack för diskussionen här idag. Det är fredag och jag önskar alla ett skönt veckoslut.
Tack.
Ja, hej. Tusen tack.